Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är dags för ett nytt avsnitt av Babys podcast, här med mig, Carina Barnmorska. Idag ska du få träffa en fantastisk mamma, mamma till 5, likaså farmor och som nu också kan titulera sig mormor. Det ska handla om när Mimmi gör sällskap på sin dotter Ullis alldeles så speciella resa. Resan om innan, under och efter Matteos födsel. Mimmi, du är varmt och hjärtligt välkommen till Babys podcast.
Tack så jättemycket, vad härligt.
Du är ju faktiskt mamma till 5. Du har ju fött barn vaginalt, ska vi säga, alla gångerna. Mm. Och nu när det var dags för din dotter Ullis att fundera på att skaffa barn, då var ju du den som blev delaktig faktiskt på hela resan.
Ja.
Hur började det?
Ja, vet du, det var ett samtal som jag sällan kommer att glömma. Vi satt i bilen och Ulrika sa till mig: du mamma, jag måste prata med dig om en sak. Jag har funderat länge på det här, men nu måste jag prata med dig. Jag har funderat på insemination. Jag vill ha familj, jag vill ha barn. Och ja, vad säger man? Så, jaha, sa jag. Har du det? Men jaha. Hur tänker du? Och så fick hon berätta för mig hur hon tänkte. Och jag frågade ju då, men du har aldrig funderat på att adoptera? Vi har jobbat som familjehem, så att det var ju något som låg nära mig. Eller ett barn från socialtjänsten som kanske behöver en mamma. Nej, sa hon. Jo, jag har funderat på det. Men det är inte där jag hamnar. Jag hamnar på att jag vill vara gravid. Jag vill skaffa mig min familj. Där började resan, i framsätet på hennes bil egentligen.
Mm. Och då är Ullis hur gammal?
Ullrika är 32 år.
Ullis och Ulrika är samma person. Jag kallar henne Ullis, du säger ja. Ulrika. Ja. Mycket finare. Ja. Ja. Hon är 32 och hon har för tillfället ingen partner.
Nej.
Men hon säger ju heller inte att det inte behöver bli så, eller att det behöver bli så i framtiden. Utan det Precis. Får framtiden utvisa helt enkelt.
Ja.
Men hon var övertygad om att hon ville bära graviditeten och bära det här barnet. Och ja, du är ju den som står då närmast i det här. Så hur är det helt enkelt från början och självklart?
Verkligen inte. Jag har ju, kan man väl säga, i många år önskat att Ulrika skulle ha en familj, inte leva med sina två hundar bara. Så att det var inte så enkelt, men när vi hade pratat igenom det här och hon berättade hur hon hade tänkt, så ja, på något sätt så blev det enkelt. Utifrån våra samtal så såg vi, ja men det är självklart, jag är med, jag går bakom dig, vi gör så här, jag är med.
Det etiska vet jag du tog upp vid något tillfälle, att det finns ju ändå tankar i alla riktningar.
Absolut.
Och där kommer det etiska in också.
Mm.
Hur var era tankar, resonemang?
Ja, vi pratar mycket om det. Är det rätt av mig som mamma, Ulrikas tanke då, är det rätt med mig att jag ska bestämma att mitt barn ska växa upp utan pappan? Många familjer är ju ensamstående papper eller mammor. Men jag bestämmer det innan det här barnet är fött. Är det rättvist? Är det rätt och riktigt? Det pratar vi mycket om. Och vi kom väl till den slutsatsen att man måste skaffa sig ett nätverk. Det här barnet behöver inte bli ett ensam barn bara med Ullis då, utan hon börjar jobba på att skaffa sig ett nätverk. Hon har ju bröder och hon har fina vänner och arbetskamrater. Och de involverade hon i sina planer väldigt tidigt och frågade om de kunde vara med i nätverket omkring hennes barn då. Och det blev positiva reaktioner. Alla ville ju vara med i ett nätverk omkring det här barnet. Så att vi kom nog fram till det att ja, det här är ett sätt av flera. Så här kan man göra.
Men du stötte, var det några problem där på vägen?
Ja, alltså när Ulrika var gravid och det började synas så fick hon ju de här frågorna. Hur kan du göra så här? Är det här verkligen rätt och riktigt? Ska det här barnet bara växa upp utan pappa? Och så här, och i våra samtal som Ullis och jag hade så hade jag nog kanske pressat på lite grann och förberett henne på de här frågorna. För jag sa att alla människor är inte där riktigt att det här är okej att bestämma såna här saker. Så att vi hade nog förberett väldigt väl när de här svåra frågorna och ibland lite hårdare angrepp kom. För så är det också. Alla människor tycker inte att man ska göra så här. Men för Ulrika och i samtal med mig så blev det väldigt tydligt och enkelt att så här är det.
Men alltså, vem tar sig friheten att ifrågasätta och värdera det? Är det verkligen så att de problemen finns i samhället? Att ja, andra människor går på och ifrågasätter det?
Ja, lite grann är det nog att man tycker att man tar bort en pappa för ett barn. Att barnet inte ska få någon pappa. Det har man inte rättighet att göra. Alla barn ska ha möjlighet att få en pappa. Om nu föräldrarna inte lever ihop. Men man ska veta. Så det Ulrika gjorde, hon gjorde ju en öppen insemination. Där barnet har möjlighet att träffa och kommunicera med den donatorn när det blir 18 år. Donatorn har alltså gått med på det och skrivit ett brev till det här barnet och välkomnat det samtalet. Och där löste vi det hela med att nej, men det finns en möjlighet.
Det finns en pappa?
Det finns en donator i alla fall.
Ja, en donator. Mm. Och som kanske i framtiden är viktig eller inte. Det får. Ja. Men vid 18 år, det är då först man vet vem personen bakom donationen är.
Ja.
Men du, om vi backar. För att få tag på en donator. Hur gick er resa? För det blev ju din och Ullis resa lite grann.
Ja, mycket.
Eftersom hon hade involverat dig så mycket.
Ja, men absolut. Sen så min man och vi tre, vi diskuterar ju det här för att det blev ju på något sätt en familjeangelägenhet. För att men vi är en tajt familj och vi stöttar och uppskattar varandra. Men det var ju jag och Ulrika som gjorde resan närmast, kan jag säga. Ja, alltså det Ulrika gjorde och som hon också involverade mig i, hon skaffade sig jättemycket kunskap. Hon tog kontakt med Storkliniken i Köpenhamn och hon preciserade då att hon ville ha ett barn och fick presenterade då olika donatorer som hon sen fick välja ut. Den här donatorn tycker jag påminner, ser lik ut som mina bröder. Och för att få ett barn som möjligen smälter in i familjen, för det kände hon var viktigt.
Fick du frågan av Ullis vad du tyckte
om
donator? För ja, ja. Det finns absolut. Ju lite valmöjligheter,
ja,
som jag förstår det där.
Ja, ja. Det gör det ju. Och det Ulrika valde, det var ju en skandinavisk donator. Det är en fantastisk utredning som dessa donatorer får gå igenom. Alltså så mycket frågor att vända ut och in på sig själva och sin familj. Så att det var ganska mycket dokument som Ulrika fick läsa och presenterade för mig då. Och,
så man får ta del av allt det material som finns runt omkring en donator i form av utredningar och så vidare.
Mm. Eventuella sjukdomar, ärftlighet, vad man är intresserad av. Hårfärg, ögonfärg, hur lång man är och utbildningar, vad man jobbar med, vad man tycker är roligt på fritiden. Och,
väldigt ingående.
Och mycket ingående.
Mm.
Och det kanske inte är så viktigt egentligen, men det Ulrika tyckte var viktigt, det var väl att titta på ärftligheten i sjukdomar kanske och så.
Mm. Men kände du, Mimmi, att när Ulrika Ullis frågar dig vad du tycker, vem du tycker, för då kanske hon har, var det så att hon valde ut några som hon då stod och skulle välja mellan, att hon frågade dig om vem du skulle valt?
Ja. Hon gjorde ju ett urval själv och så sa hon att det här är mitt urval. Kan du läsa igenom det och säga vad du tycker? Vem som du känner skulle kunna vara lämplig? Så det gjorde jag och sa nu har jag har av de här 10 så kanske vi sa jag har 5. Och sen så tog och då hade vi faktiskt valt samma 5. Och sen så gallrade vi ner till 3. Och vi valde lika hela tiden. Det var väldigt underligt. Sen var det 2 kvar. Och så att nu vill inte jag vara med och sortera. Det här måste vara ditt val. Och så att ja, men jag vill ändå. Jag har bestämt mig för en. Och den kommer jag ta oavsett vad du säger. Och även där valde vi likadant.
Mm, det kunde du säga i efterhand.
Ja, ja.
Eller hade du sagt det oavsett att det var ditt val?
Ja, ja det hade jag nog sagt. Jag hade nog sagt att om jag inte hade tyckt likadant så hade jag nog förklarat för henne varför jag inte tyckte likadant.
Ja, men du hade förklarat det?
Ja. Men det var absolut hennes val. Det var väldigt viktigt hela tiden. Jag var bara med bakom och så.
För det du återkommer till, det är ju att du har fått gjort en resa tillsammans med din dotter, men du är väldigt noga med att också säga att du inte är en pappa, inte en partner, utan Nej. Du är mamma Tullis och mormor till det vi pratar om nu, det blivande barnet.
Och det är väldigt, väldigt viktigt att jag vet min roll. Jag är mamma till Ulrika och därmed blir jag också mormor. Det är så att jag är ju farmor redan och har andra barnbarn också. Och jag går inte in i någon föräldraroll där, utan där är jag farmor. Och det är ingen skillnad, tänker jag. Ulrika har valt det här och var ensamstående förälder. Men jag blir inte den andra föräldern, utan jag är mormor. Och hon är föräldern. Och det känns väldigt viktigt. Och det är också en sån där sak som vi har pratat om, att så vill vi ha det.
Och det är väl jätteviktigt och som ni har pratat under så lång tid om hur det ska vara eller hur Ullis önskar att det ska vara. Och sen så stöttar du i det och att hon bjuder in dig till den här som vi kallar resan in i graviditet, senare förlossning, är väl också så himla stort och någonting fantastiskt att få ta del av. Det blev du, Mimmi, som var utvald faktiskt.
Jag känner mig oerhört privilegierad. Så privilegierad.
Mm. Men resan börjar, ni åker till Köpenhamn, man har gjort ett urval innan man reser dit.
Mm.
Och då vet jag att ni kallar det för inte bara en resa utan en lyckoresa.
Ja,
vilket jag tycker är så fint.
Ja, alltså vi var ju lite euforiska alltså när vi åkte första resan och tänkte, åh, nu åker vi till Köpenhamn till Stolkliniken. När vi åker hem så är Ulrika gravid och var underbart. Och nu ska det bli ett litet barn här. Och så blev det ju inte. Det hände ingenting efter första gången. Och det var tårar och misslyckande, jobbiga känslor. Men alltså, ja. Men första gången, de sa ju att det kan ta tid. Ja, vi provar en gång till. Så vi åkte på en lyckoresa till och var lika lyckliga och glada när vi åkte. Och det hände inget då heller. Och då blev det ju lite jobbigare. Men vi fick ett fantastiskt stöd från Stolkliniken där de uppmuntrade Ulrika att liksom, tappa inte modet. Det här är vanligt. Det är så här det är. Och sen sa vi, ja men ska vi göra en tredje resa eller behöver du vila det ett tag eller orkar du med att bli ledsen en gång till? För att det tog kraft faktiskt. Det är inte bara att åka till Köpenhamn utan det handlar om att ta tempkurvor och man ska följa sin menstruationscykel. Ja men det är mycket som händer mellan de här gångerna.
Och allt det mentala, tänker jag, i det med besvikelser och kanske bearbetning som behöver göras emellan. Ja. Mm.
Hon sa att nej, jag har ju bestämt mig att jag ska göra 5 försök innan jag gör uppehåll. Ja, men okej, så då jag är med. Vi har ju ett fritidshus på Öland så vi sa att men vi åker ner till fritidshuset den där helgen som du tror är aktuell. Och så kan man ju ta direkttåget till Köpenhamn från Kalmar. Det är smidigt. Så åkte ner på torsdagskvällen och tänkte att ja, men lördag söndag blir det väl en resa till Köpenhamn. Då har vi lite mysigt på Öland först. Ja, och sen på hamburgerrestaurangen i Norrköping på vägen ner så tog Ulrika en teststicka bara så där. Alltså kolla så att vi är rätt ute i alla fall. Så kom hon tillbaka till mig och sa, mamma. Vi kan inte vänta till lördag och söndag. Vi måste åka imorgon. Jag måste ringa kliniken på en gång. Fort ner till Öland. In med maten i kylskåpet. Sova några timmar. Och sen iväg till Köpenhamn. Då. Och den gången fungerar det.
Men du får fråga. Står de alltid liksom standby då? På Stolkliniken eller på de här klinikerna kanske allmänt? När det är läge. Och som bäst förutsättningar.
Ja, alltså jag känner ju bara till Stolkliniken men när man kommer in i ett datum och man ser att ja, men nu är det ägglossning, nu är det dags att åka. Då ringer man dit och de säger ja då får man en tid beroende lite kanske på var man bor och så där. Men vi kunde ju ta oss dit ganska snabbt. Så då får man en tid, vi fick dagen efter på en gång på 11-tiden, 12 någonting på dagen. Och det var ju en lördag.
Så det blev verkligen en lyckoresa.
Ja.
Men då är man väl lite skeptisk till hur kommer det här att funka liksom?
Kommer det resan var så.
Ja. Hur kände du? Alltså var du orolig?
Jag tänkte nog så här att nu ska vi göra en rolig resa och vad det blir det tänker vi inte på nu utan nu ska vi ha mysigt. Vi ska gå ut och äta gott och vi ska fika, vi ska gå och titta på Köpenhamn och åh vad trevligt vi ska. Ska vi köpa oss goda vinerbröd hem till kvällen? Jag tog dagen och sa att nu bekymrar vi oss inte om det blir som det blir. Och det var nog väldigt bra för det liksom blev ingen prestation i att lyckas utan Det blev nog väldigt avslappnat.
Och det tog ju, alltså det blev ju en graviditet.
Ja.
Av den här tredje gången.
Ja.
Och du har ju funnits vid Ullis sida under hela graviditeten. Vilket stöd känner du att du har varit under graviditeten?
Eftersom jag själv har varit gravid ett antal gånger och fött barn, så sa nog både Ulrika och jag att hon hade en väldigt lätt graviditet. Inte de här problemen som många kvinnor tyvärr får dras med, utan hon mådde väldigt bra. Så när vi under graviditeten, vi pratade mest roliga saker om det väntande barnet. Jag fick vara med på ultraljud och höra hjärtljuden första gången. Det var ju stort, så det räcker alltså.
Mm, såklart.
Ja, men sen var jag inte med på alla barnmorskebesök, för att då blev jag lite för mycket. Det var inte bara mormor längre, utan det blev lite föräldranära, tycker jag. Mm. Så de gick hon på. Men jag var med på det sista också, när man pratade smärtlindring och så inför förlossningen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men du, det var väl jätterespektfullt. Nu, förlåt, jag avbryter dig. Men det tycker jag var jätte... Att du känner in liksom ändå och markerar det vi var tillbaka, eller det vi pratade om tidigare, din roll i det hela, att nu ville du och kanske Ullis också egentligen, vad vet jag, hon är inte här just nu så hon kan inte svara på det, men att hon får göra den här resan ändå och känna att det är hon som äger graviditeten och att du är hennes stöd, och med all respekt.
Mm.
För jag vet att du vågade ju också, Mimmi, du vågade ju ställa ibland väldigt obekväma frågor till Ullis redan innan graviditeten och nu under graviditeten också. Så med din erfarenhet av att vara förälder och gå igenom både graviditeter och födslar. Och det var väl ditt sätt att bidra kanske till att förbereda Ullis inför föräldraskapet på ett bra sätt?
Ja, jag tänkte det. Både inför föräldraskapet men också inför det här att hon har ett ensamansvar på ett sätt som man kanske inte har när man delar föräldraskapet med en partner. Och samtidigt säga att när det blir så här, kom ihåg, vi finns. Men det är ändå du som är mamma. Att vara väldigt noga med var gränserna går. Men att när du vill, hör av dig. Vi finns. Vi finns nära dig och vi bor ju i samma stad. Och jag tycker det är viktigt att också ställa de här lite obekväma frågorna. Hur har du tänkt med det? Hur tänker du omkring det här? Och det kanske inte fanns några svar, men det satte igång en tankeverksamhet som jag tror är bra.
Jag tror att det är jätteviktigt att man får processa sina tankar, och ibland så kan vi behöva de där frågorna eller inputs eller vad du kallar utifrån. För sen så är ju beslutet, det ligger ju såklart hos din dotter,
ja.
Ullis.
Ja.
Ja, men så fint av dig att du ändå är så tydlig i din roll, men att du finns så nära henne med all kärlek och värme och stöd. Ja, underbart. Så graviditeten är du med på några besök och resten bestämmer ni tillsammans att ja, den resan får hon göra själv delvis. Så kommer ni till dagen då det börjar, eller dagen, det börjar närma sig födsel.
Ja. Ulrika gick ju 2 veckor över beräknat datum. Så att man bestämde sig för att sätta igång henne. Och där, eftersom du och jag känner varann, Karina, sen tidigare, så hade du faktiskt gett oss ett väldigt bra stöd i det här. Hur man förbereder sig inför förlossning. Det med andning, avslappning, musik, massage. You name it alltså. Och det är jag så tacksam och glad för. Det måste jag få säga att jag är. Det levde vi på under förlossningen. Eftersom hon blev igångsatt så tog det också väldigt lång tid. Jag tror att det var för att hon blev igångsatt. Det tog lång tid. Det kanske det hade gjort ändå, men det vet jag inte.
Ja, det kanske det hade gjort. Men det kan man väl säga rent generellt så tar det ju lite längre tid. Eftersom man, när man startar igång förlossning, så gör man ju det för att kroppen inte riktigt är mogen. Eller om det är något medicinskt som man måste sätta igång det tidigare. Men nu var det på grund av att Ullis hade gått 42 plus 0. Ja. Och därav så sätter man igång. Tack för alla dina fina ord först och främst. Det var väldigt fint att du säger det. Vi hade ju kontakt och vi började ganska tidigt. För mig så känns det också viktigt att det är inte bara att gå in i födseln eller glida in på en räkmacka, utan kan du förbereda dig mentalt och med lite massage och det här som du beskrev. En bra stund, alltså kanske gärna månader innan, så är det för väldigt många en väldigt stor vinst med det.
Det upplevde jag verkligen. Och vi hade ju förmånen att träna på det här lång tid innan förlossningen. TV-kvällarna hemma i soffan och sådär, att massera fötter och ja. Mm. Så det satt ju, när vi väl kom till förlossningen, då satt ju det där. Sen var det ju så att under den här coronatiden så fanns det ju en oro om att hon skulle få föda ensam, att jag inte skulle få vara med. Men i Eskilstuna så hade man tagit det beslutet att en förälder, eller en anhörig ska man säga, en anhörig fick vara med på förlossningen. Och det är jag oerhört tacksam för, måste jag säga. Troligtvis Ulrika också.
För att ni höll er friska och ni var ju nästan isolerade ett tag för att ni inte skulle bli smittade. Mm. För att ni båda skulle kunna fortsätta då tillsammans, eller att Ulrika har det här stödet av dig fortsatt på förlossningen.
Ja.
Så att ni är friska, ni åker in till förlossningen och... Vad händer i dig? Nu är ni på väg där ditt barnbarn ganska snart ska födas. Mm. Det måste ju väcka massor av känslor i dig, Mimmi, som har gått igenom, som vi sa, graviditeter, förlossningar innan.
Ja, alltså, under Ulrikas resa här så har ju jag själv varit både gravid och fått barn. Jag kände att jag tog med mig alla mina förlossningar in i Ulrikas förlossning. Jag kunde känna i min kropp vad hon gick igenom. Och jag visste, nu tror du att du snart dör, men du gör inte det. Och du vill åka härifrån, men det gör vi inte, för att du har något jättefint som väntar. Men jag kände alltså verkligen, men utan att vara rädd, utan att få panik, utan att kunna känna att jag räcker inte till. Jag var supertrygg. Vi andades, vi masserade, Och i vilopauserna så var det mycket skratt över tokigheter som sagts och missförstånd och så här. Ja, det finns inte ord egentligen. Ska vi ta lite musik istället?
Ja, men alltså, du menar att för dig så var det så himla stort så ja. Det går inte att beskriva när du får vara med om Matteus födsel.
Ja, både Matteus födsel och också att se min dotter föda ett barn. Det var två stora händelser alltså. Att se henne gå igenom det här och jag visste vad hon gick igenom. Och sen se mitt barnbarn födas. Alltså, nej, det finns inte ord, Karina. Det finns inga ord.
Då är det vacker, ljuv musik som får träda in, eller hur?
Ja.
Men din närvaro måste, och ditt lugn. Och du beskriver det verkligen som att det fanns inte en stund när jag var rädd i det här. Nej. Utan du hade så mycket oxytocin i din kropp som det bara gick att få. Och strödde det, duschade din dotter med det. Det låter fantastiskt att ha en sån coach. Du blev ju en typ av doula också, allt i ett. Skrattet säger du om igen att det var någonting för er som betydde så mycket att ni kunde skratta från början till slut i de här vilopauserna som kanske var korta, men ni kunde skratta och det fanns saker liksom att både le och skratta åt, och det tror jag är förlösande i och med att skrattet för med sig så mycket av de här underbara hormonerna som då är oxytociner, framförallt när vi föder. Det är samma hormoner. Så kan vi försöka att le, skratta mera. Så utsöndras mer av födande hormoner helt enkelt.
Ja, vad härligt.
Har du några tips, Mimi? Till andra där ute i en situation som du var. När det kanske inte är så många som har med sig sin mamma. Som då har valt att vara ensam med sitt barn. Men man kanske har en annan partner. Eller en god vän. Eller kanske till och med som du. Sin mamma. Mm. Vad skulle du tipsa om att ta med sig?
Alltså i våran situation så var vi väl förberedda. Vi hade lyssnat på dig, vi hade pratat med dig. Vi hade försökt göra som du sa, vi skulle förbereda oss. Och sen hade jag gått igen. Jag hade ju gått i de här skorna ett antal gånger. Jag hade ju liksom inte bara en gång, vi hade gjort om galenskapen och fött flera barn. Så att någonstans där. Så jag tror att förbereda sig, det är ett arbete att föda ett barn, men det är inte omöjligt. Och det finns så bra smärtlindring om man inte bara vill lita på sin andning eller lustgas och så. Det finns så mycket bra smärtlindring att få. Och man ska inte vara rädd för att ta till, för det hjälper. Man behöver inte vara hjälte i en förlossningssal. Man får vara rädd och orolig och känna att vart tar det här vägen. Men ta emot det som finns. De är så duktiga som jobbar där. Och andas. Andas. Ta fokus på andningen. Djup andas. Vila i andningen. Det är absolut.
Ja, det låter som att det var en bra förlossningsupplevelse. Jag vet ju att du vet, och vi har ju också frågat Ullis tidigare om vi får göra det här avsnittet med att vi lämnar ut henne lite grann i det här, vilket vi ju gör. Mm. Och det har hon ju sagt absolut, det är helt okej. Så därför gör vi det. Men, och Ullis tar vi hit någon gång också, tänkte jag. Mm. Så hon ska få berätta, hon ska få landa lite i sitt föräldraskap till lilla Matteo. Men om du skulle säga hur du upplevde Ullis när Matteo är född. Var det en stolt mamma eller var det en trött och sliten mamma? Man kan vara allt på en och samma gång.
Ja, man kan vara allt. Mm. Men jag tror aldrig jag sett sådana ögon som hon hade då. Hon liksom strålade av lycka och nästan så här att man inte förstod. Är det sant? Är det jag som har fått ett barn? Är det mitt barn det här? Liksom, ja, och så tårarna ramp på oss båda två. Ja, det var en sån lycka. Så mitt i all trötthet, för hon var jättetrött. Men någonstans så bröt den där lyckan igenom. Både tårar och trötthet.
Mm. Och du vet ju att i det stadiet där många säger att nu vill jag inte vara med längre. Där hamnar ju Ullis också. Vad sa hon och vad gjorde du då?
Ja, alltså hon sa nej, nu vill jag åka till Öland. Nu vill jag åka dit. Jag vill inte vara kvar här. Ja, alltså det ska vi göra, men det dröjer några veckor än. Men sen ska vi åka till Öland. Ja. Så det är liksom...
Du fick henne på banan igen.
Ja, jag fick henne på banan igen. Men låt som att vi skulle åka.
Ja, men du, också någonting som du återkommer till vet jag. Det är att vikten av ögonkontakt. Mm. När det är så tufft, så det här lugna andetaget. Hur det ändå kan få ner kroppen i lugnet. Mm. Men också den där ögonkontakten med någon person som man känner förtroende och tillit till. Mm. Att när den personen kan ge en lite styrka när det är som, när man känner sig kanske som mest sårbar och det är tufft. Det är ett jobb att föda barn. Ja. Då kan man behöva den där ögonkontakten ett kort litet tag, någon sekund för att få styrkan åter.
Så gjorde ju vi faktiskt. Jag vet, jag tog höll om henne och sa, Ulrika, titta mig i ögonen, andas med mig. Titta mig i ögonen, andas med mig. Här är jag, här är mina ögon. Och jag vet, jag kände hennes blick som att den gick rakt igenom huvudet på mig. Den var så fast i mina ögon. Och vi bara såg varandra i ögonen och sen så andades vi. Och hon andades med mig och jag höll henne liksom. Mm. Ja. Och det var bara hon och jag i världen. Fanns ingenting annat. Det var hon och jag och vi andades och vi tittade varandra i ögonen.
Mm. Och du tyckte inte att det var svårt att se, såg du lidandet?
Ja, det gjorde
i
jag.
I henne. Tyckte du att det var svårt? Ni som ändå är så nära varandra.
Alltså, jag såg lidandet, men jag såg också att det var inget sjukt lidande. Det var ett friskt lidande och det är en väldigt stor skillnad. Hon var inte sjuk. Hon var inte döende i sitt lidande utan hon var frisk och hon skulle ge liv i lidandet. Och då blir det en annan sak att se ett lidande.
Mm. Du visste att det fanns ett resultat där.
Ja, men
om någon minut. Ja. Och då är man ju tacksam att man inte ger upp. Och man har faktiskt inget alternativ.
Nej, precis. Man har inte det.
Men jag tycker att det är så viktigt när du säger att... man kan ta bort och man behöver inte känna sig duktig om man kan ta bort den där, det där som är att man ska vara hjälte. För det är vi ändå på vårt sätt. Vi gör det på vårt unika sätt. Men att vi tar hjälp och jag tror vi säger det i varje av våra avsnitt i Babys podcast. Men du behöver inte vara hjälte med det att du ska bara stå ut. Utan ta hjälp och komplettera med kanske nya sätt. Eller nytt sätt. Eller mer smärtlindring. Eller annorlunda smärtlindring. Än det du har provat innan. Men, alltså, födandet handlar ju om att vara flexibel. För du vet faktiskt inte vad som händer nästa minut. Så det gäller att ta tillvara på nuet. Att vara här och nu. Och så finns vi som personal och ni som står vid sidan av den födande och gör ett fantastiskt jobb. Och förhoppningsvis så funkar vi bra som team i helheten.
Mm.
Men nu är det ju så att det är ju grattis till dig mormor, för du blev ju mormor. Du har några barnbarn också, men nu det är farmor och nu är det mormor också.
Ja, det är fantastiskt. Både vara farmor och mormor, det är stort.
Det är stort.
Det är en oerhörd gåva.
Men jag tycker det här avsnittet, det ska ju spegla lite grann att familjen kan se annorlunda ut och att vi har en valmöjlighet att, och många gör det som ensamma från början. Så är vi ensamstående. Sen är det inte sagt att vi kanske behöver vara ensamstående i resten av våra liv eller i Ullis liv med lilla Matteo. Men hon valde utgången på det här sättet för att hon inte hade en partner just då när hon hade barnalängtan.
Ja, men... och hon hade ju alltså, den biologiska klockan tickar och hon ville vara gravid och därför så valde hon ju det här och sen får man se vad livet bär med sig.
Mm. Och jag vet att du säger att stora familjer, ni är en stor familj själva och det är fantastiskt. Och har man, det har ju inte alla stora familjer, men man kanske har någon familjemedlem eller många vänner. Eller att man samlar det där nätverket tror jag är viktigt. Och sen att världen, jag tycker det är så viktigt att framhäva det du sa tidigare idag Mimmi, det här att samhället står inte still. Det finns en utveckling. Ja. Och där måste vi följa med. Vi måste hänga med och se att familjer ser annorlunda ut idag. Jag har ju goda vänner där det finns två mammor och två pappor till ett barn till exempel. Jag känner dem som är tre föräldrar. Här är Ullis nu ensamstående till Matteo. Fast hon har backup av hela familjen. Så det ser annorlunda ut. Men att det inte får stoppa oss från att skaffa barn på det ena eller andra sättet. Du pratade tidigare om att pratade i alla fall om att varför inte adoption eller ta hand om barn kanske från ett fosterhem och så vidare. Men längtan efter graviditeten var för Ullis viktig också.
Ja,
att själv bära
så var det för henne.
Så var det för henne. Nu är Matteo några veckor gammal och utvecklas också väldigt snabbt. Och när vi sänder det här så är det mitt i sommaren.
Mm.
Och det är väl härligt. Och ni får fortsatt vara tillsammans. Visst är det så Mimmi?
Ja, som familj. Det är det. Ja, det är det. Som familj med Ullis och hennes syskon och kusiner. Och så vi har det jättebra och gott.
Så där är du, nu är du både mormor och farmor till barnen som finns, eller barnbarnen som finns runt omkring på Öland i sommar.
Ja.
Det låter underbart.
Och njuter förstås.
Ja. Ett stort och varmt tack Mimmi för att du var med och för att du har gjort det så himla fint för Ullis. Jag tror att jag vet att du betyder mer än vad du nog någonsin kan föreställa dig själv. Och det tycker jag att du ska ta med dig i hela ditt hjärta.
Tack för att jag fick vara med. Kanske kan det vara till lite hjälp för någon.
Det hoppas vi verkligen att vi kan se att det finns olika möjligheter. Eller att det finns möjligheter helt enkelt.
Ja.
Så njut av alla barn, njut av alla barnbarn. Stor kram. Då speciellt till Ullis och Matteo från oss på Babys podcast.
Tack Karina.
Tack Mimmi för att du var med. Och till er alla där ute så vill jag bara säga att du kan ju följa med oss i en väldigt massa avsnitt i Babys podcast. Och du kan också hänga med oss på Instagram. Där heter vi @babyspodcast. Så ta väl hand om varann och ha det fint så hörs vi snart igen.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.